Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby.
Jag heter Konstantin Ekström.
Och jag heter Johan Odén.
Härligt att ha dig här, Johan.
Tack, Gustav.
Vi har tre artiklar att gå igenom inom data och analys. Det är ju själva tanken här. Vi vill ju ge lite stöd här för alla och hålla lite koll på vad som händer inom data och analys. Det är därför vi har den här podcasten. Vi tar tre artiklar varje vecka så man ska liksom få dem bli tankad på allt nytt inom, och rätt typ av tankning här. Det är inte
matning, nej.
Det är inte alkohol som vi pratar, utan det är ju information kring data och analysvärlden då.
Data om data.
Precis, så kan man säga.
Meta, data.
Vi kör igång på en gång här då. Första artikeln då, den är från Ars Technica, 20 mars 2024. Rubriken är Formula One, Chief Appalled to Find Team Using Excel to Manage 20,000 Car Parts. Och det är Formula 1-teamet Williams som har fått en ny team principal, James Vowles. Och Chief Technical Officer Pat Fry som har börjat jobba i det här teamet för att designa och bygga deras Formula 1-bilar då. Och i en chockerande upptäckt insåg ledningen för det här nu, den nya ledningen då i det här anrika Formula 1-stallet, att de använde Microsoft Excel för att hantera sina då de här 20 000 bilkomponenterna. Denna enorma Excel-fil var omöjlig att navigera och omöjlig att uppdatera. Vowles uttryckte det som ett skämt. Och den saknar information om komponenternas kostnader, produktionshastighet och beställningsstatus. Så bland annat då, liksom problem som uppstod av det här då. Det var bland annat så missade de, Williams-teamet missade liksom sin pre-season testing 2019. Någon typ av process då i inför att man ska köra sina bilar. Arbetare behövde ibland fysiskt leta i teamets fabrik för delar. Det känns ju fel. Fel bildelar fick prioritet. Andra kom in för sent. Och vissa fanns det ett överflöd av istället. Alla problem ledde till att de anställda fick arbeta extremt hårt. Och ibland förbi gränsen för vad de klarade av. Så att de till och med liksom, ja, en del människor bara, de orkade inte. Utan ja, kanske fick då sjukdom eller slutade, misstänker jag. Det sägs inte exakt. I artikeln då. Ja, de bygger ju några av världens mest avancerade bilar här. En sån här F1-bil här. De säger det att kostnaden för en sån är ungefär 12-16 miljoner dollar per bil. Om man har ett tak då på 145 miljoner dollar. Så det är ganska mycket pengar. 1,5 miljard svenska kronor. Men man insåg här att Excel inte längre var lämpligt för deras komplexa behov. De påbörjade en smärtsam övergång till moderna system för spårning och design. Trots den höga kostnaden och utmaningen var det nödvändigt för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Även om Excel är ett kraftfullt verktyg för vissa ändamål då, kan det falla kort när det gäller att hantera stora mängder data och komplexa processer. För Formel 1-teamet var det ett dyrbart misstag att lita på den gamla kalkylbladslösningen. Får man säga. Genom att övergå till specialiserade system kan de nu effektivt spåra komponenter, optimera produktionen och förbättra prestandan på banan. Mm. Så de går ifrån Excel här till slut. De nämner ett ganska roligt citat här. Det nämns från originalet är från Tim Wurstall 2013. Det är lite roligt också här om Excel. The most dangerous software on the planet.
Det är ganska hårt sagt.
Ja.
Ja. Men det är väl för att det finns sådana stora möjligheter. Alla verktyg som ger stora möjligheter ger ju också stora risker.
Ja.
Ju mer man kan göra, desto mer fel kan man göra.
Ja.
Jo, det märkte ju. Det var ju någon investmentbank i London som hade något litet Excel-fel för några år sedan. Det brukar vara återkomma. Jag minns inte riktigt vilken bank det var. Men det kostar ju dem alltså otroligt mycket pengar. För att det var någon riskparameter i någon Excel. Eller någon formel som har blivit lite fel. Så att de har räknat fel risk och då åkte de på en böter på för att de hade
gjort fel. Det där citatet kan nog komma därifrån. Han säger det, den här Boston Ingram Software, att det är mycket inom finans.
Ja.
Mm.
Så görs det otroligt mycket klipp och klistrande i Excel.
I Excel, ja.
För att räkna ut risker och annat.
Var det jag som somnade till eller sa du någonting vad de gick till? Alltså system.
Det står väl här lite otydligt tycker jag i artikeln. Det står mer om Renault som går till cloud och sådär.
Ja, men inte exakt vilken teknik eller applikation som de använder istället.
Renault var nära Microsoft, det säger de i artikeln. Men inte riktigt här vad de byter till här då.
Nej.
Men de har bytt.
Mm.
Nej, man får väl säga det är väl här är någon slags här skillnad mellan quick and dirty kontra långtid, liksom en långtidslösning.
Mm.
Men man får ju känslan här, och den här artikeln tar ju upp alla de dåliga sidorna med quick and dirty.
Ja.
Men det är fortfarande att det finns ju en bra sida också.
Ja, men om man ska summera det här då, liksom vad det är som egentligen händer här, så är det ett företag med 1,5 miljard SEK i omsättning som har byggt sitt ERP i Excel.
Mm.
Det är det som händer.
Mm.
Det är ju jäkligt, nu sa de att det inte funkar det, men annars känns det jäkligt imponerande om man lyckas bygga sitt ERP för ett miljardbolag i Excel och får det att funka.
Men de säger ju här också i artikeln att de har ju liksom med vindtunnel och sånt här. Det skapas ju massa data, men sen de har inte haft något ställe där de liksom samlar det sen.
Det fanns inte i Excel-filen.
Nej, kanske med resultatet data från då.
Nej, utan de hade ju sina, vad sa de, 20 000 komponenter till bilen. Mm. Ja, men det kan man väl liksom summera. Excel är bra på mycket, men inte när det börjar bli stort så är det inte så bra.
Ja. Jag börjar fundera på hur ser det ut hos de andra stallen?
Ja, Renault har ju gått över till cloud.
Ja,
Så mycket är säkert.
De kör Excel 365.
Excel 365.
Ja. Nej, men det är väl ändå det är väl positivt. Man måste gå den här vägen. Alla har ju en massa Excel. Och det finns alltid ett behov av att börja i Excel för att skapa liksom, affärsnytta. Och sen så får man flytta det med tiden.
Mm.
Så det är inte helt fel.
Nej, det var väl att de väntade lite för länge kanske.
Ja, de kanske väntade lite för länge. Men det är ändå roligt här att se liksom sportvärlden här. Och som också sitter i samma situation. Precis som du säger. Mm. Precis som ett företag med 1,5 miljarder i omsättning. Mm. Så har de också samma typ. Men även med sporten så kommer man upp i så stora mängder att det behövs
data warehouse. Ja, men det drar ju den parallell där som du var inne på i artikeln. Att men man bygger state of the art teknik i bilarna och så kör man Excel. Så,
ja.
Som om det skulle liksom att man har en avancerad business, att det skulle ge att man också hade ett avancerat IT-stöd.
Men du vet, det finns ingen skomakarens barn eller vad säger man?
Mm.
Ja. Eller så är det bara en helt annan sak med stödfunktioner och core business.
Ja. Mm. Ja, men lite kul. Ja. Det är roligt att se andra använda Excel också.
Mm.
Så det är kul.
Så ni behöver inte ha dåligt samvete där ute?
Nej, börja där. Williams-teamet gör det också. Eller de gjorde det i alla fall. Men sen så...
är det någon, man kan ju undra då, är det någon där ute som hanterar mer än 20 000 komponentskomplexitet i sin
Excel? Jag tror de tog upp i artikeln att Renault hade ännu mer data i sin Excel. Men det finns ju en gräns där i alla fall. Mm. Ja, men det är väl det är lite så här, man misstänker väl också, det finns nog Excel kvar också. Det är ju inte så att man ersätter allt, utan det blir ju alltid nya områden där du inte riktigt har något digitalt stöd, och då är ju Excel bra.
Mm.
Ska vi gå vidare?
Det gör vi.
Jag tror det låter falla på mig nu. Va?
Ja, från Excel till AI governance då.
Precis, så att den här veckan är jag lite inne och tassar på ditt område, Johan. Med governance.
Ja.
Och artikeln här jag hittat här, den tar avstamp i till synes två ytterligheter. Frihet versus kontroll. Användningen av generativ AI inom genom exempelvis då chatbot som Copilot, det gör då att fler människor kan konsumera data och i större mängder. Och enligt Gartner kommer mer än 80% av företagen år 2026 att ha använt generativ AI API:er och modeller eller implementerat generativ AI i applikationer i produktion. Så 80% av företagen då 2026. Men att ge tillgång till data för en bredare publik, ja, det kräver ju en strategi för governance. Det innebär att veta exakt vilken data du har, var den finns, vem som är auktoriserad att få tillgång till den och hur varje typ av användare får använda den datan då. Som ni hör, så det finns en liten motsättning här. Å ena sidan vill man öppna upp så att fler får tillgång, och å andra sidan kräver detta en större kontroll. Men hur inför en organisation omfattande kontrollen utan att kräva innovation? Och det är lite det som den här artikeln försöker besvara. Och på en övergripande nivå så säger de här att idealet är att samla all sin data på en plats, vilket då underlättar styrningen samtidigt som man får en mer kostnadseffektiv hantering. Men i praktiken kan det samtidigt vara en utmaning att samla all sin data på grund av regelverk eller andra hinder av teknisk eller affärsmässig karaktär som då sätter käppar i hjulen. Men oavsett så bör man sträva efter att eliminera silos så mycket som möjligt och tillämpa konsekvent styrning. Och utöver detta så finns det då ett antal saker som man kan tänka på som man strax kommer gå in på mer detalj, som hjälper till att säkerställa att organisationer kan upprätthålla en stark styrning samtidigt som man utökar tillgången till data via generativ AI. Jag skulle säga att alla de här är relevanta oavsett om man använder generativ AI eller inte, men de blir ännu viktigare om man har det. Och den första här är fine-grained controls of privacy and compliance. Så när fler anställda får tillgång till data ökar risken för att personligt identifierbar information läcker eller ses av fel användare. Det kan ju låta lite fel, men det kan ju vara så att man har haft dokument eller något som varit lite mer eller mindre gömt. Det vill säga, det är ingen som har hittat den. Så att det kanske har varit ren tur att det inte har kommit ut. Men nu så har vi liksom en AI som söker igenom allting, och då hittar man ju exakt allting på en gång. Och då blir det alltså viktigt att ha en access policy som är på en väldigt fin nivå, liksom en hög detaljnivå. Och de tar upp Snowflakes undersökning Data Trend 2024. Och då noterar de i den här undersökningen då en betydande användning av styrningsfunktioner för mer granulär kontroll. Och till exempel så ökade användningen av maskering eller någon form av role level security med 98% under 2023 jämfört med samma period ett år tidigare. Och samtidigt så växte antalet kolumner med tilldelad maskeringspolicy med 97%. Så att det är verkligen man har ju sett en ökad användning av den här typen av funktionalitet. Men det roliga var att samtidigt så ökade det totala antalet förfrågningar eller queries som körs mot just policyskyddade objekt med 142%. Och detta blir lite intressant, för att de menar att det visar lite grann att införa massa liksom protection och sådär. Det handlar inte om att säga nej och liksom begränsa dataanvändningen på det sättet. Utan folk använder det ändå. Sen har vi den andra här, consistent orchestrated security. Och säkerhet bör vara här en del av själva plattformstrukturen och inte vara något man lägger till så att säga, på toppen eller lite senare för individuella datamängder och användare. Och en nyckel i arbetet här som de menar det är att man har en kontinuerlig övervakning och uppföljning också. Kanske någon form av alert eller ett, om ett dataset exponeras utan en policy. Eller att man har någon form av kanske inbyggda checkar som delar deploy eller något sånt där. Sen har vi data silos are the enemy of good governance. Att ha kopior eller fragment av data lagrade i olika system gör det till en bra, mycket mer avancerad övning att hålla reda på vem som kan få tillgång till vilken information och att man också kan hålla policies konsekventa. Så detta ska man ju, då ska man helst undvika ha, silos då, om möjligt. Och det gör det svårt att säkerställa då att det som exponeras mot slutanvändarna också är det mest aktuella och korrekta. Vilket potentiellt kan leda till fel då. Och för att ge omfattande åtkomst till data genom generativ AI så behöver organisationer en single source of truth för att säkerställa att alla slutanvändare tittar på samma information. Och där kontroller och policies kan tillämpas och uppdateras på ett enhetligt sätt. Sen har vi ensuring data quality for accurate results. Vi vänder lite inne på det här, men även om man lyckas eliminera data silos så har rätt behörighet på plats då, så behöver inte det garantera att den information som slutanvändarna fått åtkomst till är korrekt. Och här blir det viktigt att få en ramverk för säkerställande av datakvalitet och som då kan hjälpa till att upptäcka kvalitetsproblem och säkerställa korrekt information. Den kanske är ganska självklar för de flesta som jobbar liksom med data så här, men det finns en dimension till här när man kommer till generativ AI. Just att den kan hallucinera ibland. Det finns ju den effekten. Och då menar de här att man kan komma till rätta eller i alla fall mindra detta genom att kombinera LLMs då med just datakällor som är validerade. Så att man tänker då inte bara, det räcker inte bara att datan är fin, utan att man liksom kombinerar det i arbetet med generativ AI så man kan ha på något sätt kan validera svaren på något sätt eller säkerställa att det blir så riktigt som möjligt. Sen har vi power of searching. Och en liten viktig aspekt här, det är att göra det enkelt för slutanvändare att hitta rätt datamängder och dataprodukter för att då göra sina analyser. Och en anledning till att AI är så kraftfullt är att den tillåter slutanvändarna att interagera med data utan att gå genom så att säga, ett centralt team. Men detta kräver att slutanvändarna i viss mån vet eller känner till då vilken data som är tillgänglig för dem och lite grann hur man hittar dem. Och här menar de att en sökfunktion kan tillföra väldigt mycket till den här funktionaliteten. Jag får ändå säga att denna punkt kan man säga lite grann tangera konceptet datakatalog. Och den här kan man ju göra precis hur avancerad som helst med linjer och taggningar och sådär. Men man kan också göra den väldigt enkel genom att man har liksom kommentarer på tabeller och kolumner och sammanställningar. Man kan till och med bygga en liten Power BI-rapport som liksom bara en enkel sökfunktion bland kommentarerna och kolumnnamn och sådär. Men i alla fall att man har en sådan, någon sådan typ på plats då. Sen det sista här nu. Som jag får nästan säga utgör essensen i det hela. Nu förväntar jag mig nästan lite halleluja från dig, Johan här. Governance is the foundation for data democratization. Ja. Jag fick ett skratt.
Du får applåder. Ja. Jag tänkte du ska få bli klar innan jag...
Ja, det är bra, det är bra. För här skriver de att affärsanvändare är ivriga att söka insikter på sin data. Och med generativ AI så blir detta så otroligt mycket lättare. Men för att uppfylla en organisations säkerhets- och compliance-krav då, så kan detta endast ske i en miljö med stark styrning på plats. Och ju starkare styrningen är, desto mer kan slutanvändarna utforska data fritt utan att skapa ytterligare risker för företaget. Så sammanfattningsvis då, så blir det lite så menar de att företag som kan balanserad mellan dessa till synes motsatta ytterligheter, öka tillgången till data samtidigt som en stark styrning upprätthålls, de kommer att vinna fördelar genom att de kan låsa upp nya datadrivna insikter.
Härligt.
Kom applåden nu.
Ja. Jag vill inte applådera på riktigt. Men,
nej, nej. Men i tanken.
Ja, men det här var väl kul.
Ja.
Och det är väl helt rätt.
Jag tycker den bekräftar ganska mycket av tidigare artiklar vi tagit upp. När man tittar på vad är viktigt för CIO eller något sånt där. Mm. När man talar om just generativ AI, då är det alltid säkerheten först. Mm. Och det är liksom den här artikeln lite grann liksom sammanfattar det. Varför det är så viktigt, det är för att skapa frihet.
Ja, men det blir ju någonstans frihet under ansvar. Och ja, vi måste sätta regler till att de följs kring det här ansvaret. Vad ja, man får göra med data.
Ja, men du sätter liksom upp lite staket. Du får springa hur du vill, mm, göra vad du vill bara, och sen, men du kommer inte ut härifrån. Mm. Så då blir det liksom, du kan bygga på toppen men inte springa hur långt som helst utåt. Liksom.
Och spännande att höra de här ökningarna av användningen också. Av de här funktionerna.
Nej, det var en dubblering under 2023.
Men är den heltäckande den här? Det funderar jag på.
Heltäckande.
Jag menar alltså de här delarna som de pratar om här. Vi hade fine grain controls for privacy.
Ja, just det.
Och consistent security, data silos.
Ja, de tar ju inte upp någonting om organisation till exempel. Nej. Eller sådär.
Nej, jag tycker jag saknar lite AI governance. Det här är ju data governance för AI.
Mm.
Men det finns ingenting med att du ska logga liksom hur dina AI-modeller fungerar och sånt där. Det saknar jag.
Mm.
Så att den är mer riktad på liksom, för AI governance så måste du ha data governance egentligen.
Precis. Mm. Så att det här, för det pratar ju om hur man kan använda AI på det här, men inte styrning av AI.
Men sen väldigt bra punkter. Ja. Alltså en bra ansamling av liksom hur datat måste vara. Och det blir högre tryck på att du har kontroll på datat också. Mm. Nu när AI ska använda datat. Det är positivt.
Mm. Man kan kanske tycka att det ligger utanför det, men jag saknar ju lite mer. Alltså vi pratar om organisation.
Mm.
Det är ju viktigt att ha också.
Mm.
Men också om man ser användbarhet på informationen. Alltså den pratar om ensure data quality. Data måste vara korrekt. Men då måste vi också veta vad som är korrekt. Vi måste definiera vår information först.
Mm.
Det ligger ju kanske utanför styrningen. Men det är ju jätteviktigt att man gör innan. Och innan man kan sätta en behörighetsmodell. Måste vi veta vad ska vi sätta den på. Alltså vi måste definiera våra informationsområden. Domäner, objekt. Eller för att kunna ge, för att styra behörigheten på dem.
Mm.
Så det är en massa saker man måste göra innan man kan göra det här. Som också ligger här. Som är superviktigt. Men de här grejerna, det här är ju jättebra. Och kanske också så här kulturellt. Och utbildning. Att om man nu säger det här med governance is foundation for data democratization. Tycker jag att det är jätteviktigt att ha det i kombination med utbildning och kultur.
Mm.
Att man måste veta. Folk måste lära sig. Precis som en demokrati på riktigt.
Mm.
Så är grundbulten att man blir utbildad och får en kultur av frihet i det.
Ja.
Och kanske inte bara att det finns regler, utan att man också utbildas i dem.
Mm.
Vem är det som ska läsa den här artikeln då? Är det CIO som ska ta till sig det här och driva det här?
Den är ju ganska liksom, jag tycker den är lite så här techfokuserad helt klart. Så att det blir väl IT på något sätt som...
Vem äger data governance-frågan?
Ja.
Det är ju nästa fråga då.
Är det supertech-leadern?
Ja, det, är ju, det, här, det kan vi ju diskutera.
Mm.
Om vad man, om man, om man ska lägga den.
Ja, och nu pratar vi AI governance till och med.
Att, ja, det här, det, jag tyckte det här var inte det.
Nej.
Som du sa.
Ja,
men om det hade varit det så pratar vi det. Vill du ha en övergång till nästa artikel här?
Nej, jag tycker vi kan hålla oss lite till på den här. I alla fall En sak jag tyckte var lite roligt att de nämner här också, det är ju företeelsen data clean room. Det har vi inte pratat om. Det är ett ord som jag tycker man ser dyker upp.
Ja, mer där och man mer. Liksom kan byta data mellan varandra fritt. Det är...
Precis, någon typ av definitionen. Det är någon slags labbmiljö.
Sand.
Som en slags sandbox eller någon slags kontrakt mellan två parter.
Mm.
Där man delar viss data med varandra. Så att man kan samarbeta. Men man delar inte allt, utan det ska vara clean då.
Ja. Men de pratade också om, som inte heller tog upp, där man analyserar typ trender och sådär utan att man har tillgång till liksom den exakta datan. Att det är liksom upprensat, ja, så att man kan fortfarande skönja mönster. Ja. Men inte avgöra, inte ha tillgång till
en del i maskat liksom, ja, och så vidare.
Ja. Ja, men det måste ju vara att du kan dela nyckeltal och, alltså, om man ser traditionell BI, du har ditt mart eller dina nyckeltal, din kub kan du dela, men inte de råa transaktionerna, så du kan inte se detaljerna.
Ja, precis.
Men det är lite det här som Snowflake gör i sin data, vad kallas det då? Att du kan dela data,
data sharing. Ja. Men det är bara delningen.
Ja, men jag tror det, vi får gräva fram en fullständig artikel som definierar data clean room. Det är väl får lägga sig på to-do list här.
Ja.
Så att vi får gräva in oss i det där begreppet ännu djupare.
Det var ju en länk i artikeln här.
Så du är redan där.
Jag är redan där. Ja. Jag klickar vidare.
Men vi är ju begränsade i tiden också. Det får bli nästa gång. Men det är bra. Då har vi den. Och, ja, och ni kära lyssnare, om ni vill se det innan Johan hinner sammanfatta det, så kan ni gå och kika på artikeln. Så får ni det. Annars så kommer det säkert i något avsnitt här framåt.
Mm.
Vill du säga något kort om det? Eller?
Nej, jag har inte läst den här artikeln. Jag bara klickar på den.
To be continued.
Man kom in på Snowflakes lilla... katalog.
Ja. Men jag tror att det var en person från Snowflake som hade skrivit den här artikeln.
Precis.
Men data clean room är väl, de har anammat det ordet, men det finns väl som ett begrepp inte bara hos Snowflake, va?
Nej, jag var tvungen att göra snabb googling här, och första sökresultat här, what the fuck is data clean room?
Nu fick jag in den där.
Ja, men jag tror vi får köra fortsättning för to be continued på den där.
Mm. Men det var en bra sammanfattning. Det var bra input kring data governance i alla fall.
Ja.
Ska vi gå vidare till den sista?
Mm. Det är dags.
Då är det jag får alltid, när jag är med i er fantastiska podd där, så får jag alltid lite presentationsångest. För att ni är så duktiga på att dra era artiklar så bra.
Ja, men du är ju superduktig också, Johan.
Så, men jag ska göra ett försök här nu då. Att bygga en bra story kring det här också. Jag har ju valt en artikel från ledarskapscoacherna Egon Sender. Och den handlar om, titeln är Tackling Your Organization's AI Questions. Och det handlar om tre nyckelfrågor för en ledning kopplade till AI. Och de menar på att många ledningsgrupper ställer sig samma fråga i dagsläget idag. Och det är, hur ska vi hantera AI? Man har förstått att AI-utvecklingen sker fort här, och det sker en snabb transformation. Ni har väl pratat mycket om många nyckeltal kring hur snabbt det går och hur, nu sa det nyss här, de här siffrorna som bara ökar med massa procent varje år. Så att alla förstår att det kommer ske en stor förändring för många organisationer. Och att man behöver anpassa sig och göra någonting här. Men frågan är, hur ska man organisera sig? Vad ska man göra? Så de här konsulterna på Egon Sender, de säger att de får oftast tre vanliga frågor. Och den första är, behövs en ledarroll för AI? Ska man ha en AI officer? Och i sådana fall, ska den rapportera direkt till varje del av ledningsgruppen och rapportera till vd? Eller ska den ligga någon annanstans? Under någon annan C-ledare. Och om du nu hamnar under någon annan, vart ska man lägga den då? Och hur ska man balansera möjligheter mot risker för den här? Och till sist då, om man har ett AI-initiativ, ett AI-team, ska det vara centraliserat eller decentraliserat i befintliga affärsenheter? Och hur ska man anpassa organisationer för rätt kompetens på det stället? Så de försöker bena ut de här tre frågorna då, i den här artikeln. Och om man börjar med den första då, ska man ha en chief AI officer, en AI-ledare i ledningen, eller ska man sätta en längre ner i organisationen? Och så inventerar de lite pros and cons med det här då. För det första är då, det ger ju såklart mer status kring AI att sätta den som en, ju högre upp man sätter den. Men andra fördel är ju att man kan säkerställa, om man sitter i ledningsgruppen så kan man säkerställa att man följer och alignar med organisationens övriga strategier, affärsstrategier, att man kommer närmare och ser till att man visar också tydligt på att man vill satsa på det här. Om man sätter någon i
direkt under vd:n. Liksom.
Ja, då blir det ju väldigt tydligt att det här är fokus och viktigt. Men nackdelar då, så kanske man visst blir lite isolerad från verkligheten och vad som faktiskt händer ute i bolaget. Man kanske får mindre möjlighet till inflytande i verksamheten. Och det kanske finns lite risk för konflikt då med andra intressen om man initierar ytterligare en ledare som ska driva det här intresset mot andra befintliga roller. Och samma sak på andra sidan då. Om man sätter den under en befintlig ledare, då får man nog betydligt bättre koppling till day-to-day business. Och att man vet vad man ska göra på rätt ställe. Man får mer påverkan kanske. Om man sätter den här på befintliga ledarroller, så har de redan mandat att påverka befintliga strukturer, befintlig operation. Och man kanske också förstår bättre om man redan har ett affärsansvar.
Ja, om det är CIO så förstår CIO kan liksom sätta, okej, om vi ska uppnå AI så måste vi också först bli bra på data. Men ja. Då kan man göra den kopplingen istället för att man bara
det kommer sen.
Vill göra AI. Liksom,
ja, precis. Det kommer ju på nästa punkt där, var man ska sätta den.
Ja.
Men om man kanske också då får mindre koppling till affärsstrategier och driver saker ut separat. Och man får mindre styrning på helheten om man driver de här initiativen ute på andra. Så det var du inne på, Augusten. Den andra frågan var ju så här, om man lägger det här under någon annan, var ska man lägga det då? Och de väljer att se på det utifrån risk kontra möjlighet, beroende på vad man lägger det då. Och det kanske mest naturliga är att lägga den under CTO eller CIO, teknikansvarig. Det är oftast där man har koll på ny teknik, vilket man får säga AI är. Man har koll på om man kan få synergier med andra initiativ. Man har koll på data och befintlig systemportfölj och kan passa in det där. Men man kanske inte har den bästa affärsinsikten på IT-sidan, en bit från affären. Och man kanske lätt hamnar i för mycket teknikfokus och glömmer slutkunden. Och de andra varianterna de pratar om då är att lägga den på CFO eller Chief Risk Officer. Och det kanske är lämpligt i fall där man har en väldigt reglerad marknad. Där det finns mycket krav på efterlevnad. Till exempel finans eller vård. Att då är det riskmitigering som är viktig. Inte att hitta nya affärsmöjligheter. Och där har man också tydligare monitorering och uppföljning. Och kan, för ofta CFO som äger feedbackloopen. Vi pratade om datadriven här för några avsnitt sedan jag var med. Det ligger oftast där. Eller å andra sidan då, om man vill vara mera innovationsinriktad och fokusera på affärsutveckling, då kan man lägga den säger Chief Growth Officer, Chief Product Officer eller kanske Chief Operation Officer. Så att man hamnar närmare affären och kan ge hitta nya intäktsströmmar och mer disruptiv innovation och hitta behov hos kunderna. Så nu är jag på att man bör bedöma om man vill vara fokusera på möjligheter eller fokusera på risker. Alltså, utifrån det ska man välja vad man lägger här i organisationen. Och det är ju också en massa för- och nackdelar. Vi behöver inte ta. De har en fin uppställning här på pros and cons på de här. Yes, och den sista då är, ska man centralisera eller decentralisera? Och då menar de på att traditionellt så brukar man när det kommer nya saker så här, så brukar man börja med att lägga det centralt när man är omogen. För att från central nivå driva utbildning, kultur och förståelse för det här och bygga upp förmågan centralt i ett litet team. Men i takt med att man mognar så brukar man decentralisera ut det här så det kommer närmare affären och där man kan faktiskt göra optimeringarna och implementera användningen när man väl har fått upp mognaden. Och de menar på att mycket väl kan det se ut så kring AI också. Att man börjar med ett centralt initiativ och sen med tiden så får man decentralisera det. Men de menar att det är lite speciellt för i många branscher idag så finns det redan en mogen AI-förmåga ute i businessen. De tar som exempel finans här där man kanske har väletablerad fraud detection och credit scoring ute, är ju redan implementerat sedan decennier tillbaka och har god AI-förmåga. Men att nu kommer med generativ AI och den boomen just nu som är någonting lite annorlunda, så kanske man ändå måste flytta hem det här centralt och börja titta på det ur ett strategiskt perspektiv igen då. Så man får vikta de här lite mot varandra. För om man lägger det centralt, då kan man få fördelar med det är ju få lite mer effektivitet, hantering av resurser. Man kan få en tydligare point of contact med allt AI, så att allting strömmar in på samma punkt. Men man kanske blir mindre responsiv, lite trögare för unika affärsbehov och kanske lite mer ineffektiv i implementation. Medan om man lägger ut det decentraliserat så hamnar man mycket närmare affären och kan snabbt bygga anpassade lösningar där och då för de behoven. Men man får kanske lite mer utspridd, svårt att koordinera och kanske duplicera olika innovationer på olika ställen. Så de sammanfattar det med att man måste planera hur man ska bygga sina AI-team. Och ta hänsyn här till om man både intern optimering men också externa intressenter, hur man förhåller sina kunder, om man ska vara affärsdriven eller riskdriven.
Fördelar och nackdelar med allt.
Det är fördelar och nackdelar med allt, och de sammanfattar det här i man kan också, förutom att bygga liksom ett AI-team, kan man också bygga ett centrum excellence där man mer skapar forum för andra grupperingar med IT, affär, analys, marknad, legal och som möts i något forum då. Men också så här, det typiska konsultsvaret här, det beror på. Men det viktigaste är att man vet vad man vill använda det till, så att man bygger upp förståelse för AI. Och sen måste man hitta balans mellan tekniska möjligheter, affärsmöjligheter och i takt med att AI utvecklas så måste man också ha en flexibel organisation och kunna hantera det här. Så det finns ingen silver bullet.
Nej.
Men pros and cons med olika alternativ.
Ja, men spännande att höra. Det första du sa var väl att lägga under CIO, det var väl mest
det var det,
uppenbara.
Alltså, ja, precis. Om man nu väljer att inte lägga direkt under vd, då blir det kanske naturligt att man lägger under CIO.
Ja. Jag tänkte på, det lät som att då blev det så himla techig. Men vi har ju diskuterat i många avsnitt nu den liksom nya CIO-rollen, att det ska vara en affärsdriven.
Mm.
Eller liksom, den rollen är affärsdriven, så att du står ju med ett ben i affären.
Ja. Ja, men vi hade väl Bark här, då var det väldigt tydligt va, att det var på CIO som budgeten låg kring AI va?
Mm.
Så att där visar väl lite grann att det är default bland företag.
Ja. Mm.
Att AI hamnar på under CIO.
De sa ju inte det i den här artikeln, men det kändes som att det var det naturliga valet att lägga det där.
Mm.
Ja, men kan man också utnyttja det här? Jag tycker de liksom lägger upp de här dimensionerna på ett väldigt bra liksom, informativt sätt. Man funderar ju på då borde man kunna använda det åt andra hållet också. Om man får höra om att ja, men bara man vet vem är eran AI-ansvarig så kan jag säga en massa saker om eran organisation sen. Mm. Utifrån det här.
Ja. Har ni lagt det på CFO?
Ja. Då är ni riskmedvetna. Ni letar inte opportunity.
Jag plötsligt låter CFO som är väldigt torr.
Ja. Och liksom ligger det utspritt. Har ni använt AI till väldigt mycket.
Då är ni
ganska
mogna.
Ja. Mm.
Eller helt omogna för att ni inte har tänkt på det här.
Ja, just det.
Men innebär att alltså, utvecklingen skulle vara decentraliserad också, inte bara användningen.
Ja, så tolkar jag det.
Ja. Det finns ju också någon form av medelväg där. Precis som att allt är relativt här i världen. Mm. Alltså liksom det här prototypandet som jag tycker om. Liksom att någonstans du har liksom ett centralt team som prototypar lite grann och sen så jobbar man liksom runt om på de här. Och sen så när man liksom har fått igång och samlat in liksom lite input från alla och testat många olika ställen. Ja, men då börjar man liksom trycka ut det lite mer och göra anpassningar. Så man tänker sig att Microsoft, de har ju Copilot så precis allting. Det är Fabric Copilot, det är Bing Copilot och, ja, liksom, och Office 365. Att man liksom, man har den här liksom kärnan som man utvecklar och sen så när det känns moget som liksom någon form av standard eller ramverk eller fundament, då sprider man ut den.
Ja, det är klart att det finns någon sån, det är trevligt att både äta kakan och ha kvar. Alltså ja. Du både vill ha en central förmåga som tar fram nya initiativ och är
ja, för det handlar ju också mycket om
innoverande.
Ja, men det handlar ju också om supporter, men om du har två olika uppsättningar och grunden är så fundamentalt olika, då kan man liksom inte, de har inget utbyte av varandra, de hjälper varandra, men om någonstans basen är detsamma, ja, men då kan man ändå utbyta kunskaper och till och med arbetsinsatser för att förbättra saker och ting för varandra.
Ja, speciellt, det känns ju, då är det kanske mer tekniken och hur man kan använda tekniken som är intressant. Då känns det väldigt lämpligt att ha den under en CIO, den centrala förmågan.
Ja.
Att där har man kunskapen om hur tekniken funkar och hur man utvecklar bra. Men man har inte riktigt förstått hur man ska implementera det i affären.
Nej.
Men då behöver man ha experter på ute i affärsområdena då.
Ja, men exakt.
Och så behöver man ha ett samarbete däremellan.
Mm.
Skulle man kunna ta de här dimensionerna och liksom plotta ut Chief Data eller Chief Analytics Officer på liknande sätt? Eller är det annorlunda dimensioner då?
Helt tyst.
Ja, bra fråga.
Ja.
Jag tror det här kommer på den första och den sista. Alltså, om man ska lägga det under CIO eller någon annanstans. Eller om man ska lägga det under CEO eller längre ner.
Mm.
Och om man ska centralisera och decentralisera. Där kan man få ett liknande resonemang kring data då.
Mm.
Men jag tror den här risk och möjlighet. Tror jag inte du kan vikta på det sättet. Utan där tacklar du båda. Båda de handlar ju om att ta koll på din information. Du kan liksom inte välja så här, vilken är viktigast. Ja, kanske lite kring behörighetshantering. Så det Konstantin med governance. Om demokratisering. Om man då vill lägga det någonstans. Men där tror jag att där behöver du foka. Oavsett.
Sen det blir en liten fråga om tillämpningen. Om du har, säg så här. Har dataägaren. Liksom CDO sitter under CFO.
Mm.
Så blir det mer fokus på den liksom, interna hanteringen av. Interna processen av verksamheten. Medan som du har liksom har det som av produktägaren eller något sånt där, då blir det mer fokus på att skapa affärsnytta med data, kanske dela med sig av data till kunder eller något sånt där.
Mm.
Man kan tänka sig i alla fall, men sen så det blir ju lite, det kanske blir ännu konstigare den biten, för datat är ju liksom allomfattande för, ja, allt.
Exakt. Medan AI är ju mer en tillämpning, en möjlighet till innovation och optimering. Mm. Det är någonting annat. Datat är mer kopplat.
Allomfattande det, jämt.
Så, sen började bara spontant fundera på att man, jag vet inte, ska man verkligen, man kanske inte ska överskatta betydelse av vems chef man har. Alltså, bara för att man råkar sitta under CFO:n så betyder inte det att man behöver träffa honom speciellt ofta. Alltså man kan...
Men det känns som att man ska skita i vad ens chef
inte ska,
säger.
Men nej, men jag bara funderar på liksom hur det ser ut i praktiken. Men alltså bara för att man har en viss chef så gör man...
Och varför ska det vara han? Det,
ja, det kan vara hon.
Om igen så känns det som om CFO är någon vi vill undvika så mycket som möjligt här nu.
Men då säger vi någon annan liksom. Att man, ja, men bara för att man sitter liksom risk, borde vara risk. Orienterad bara för att man har en chef som är riskorienterad. Jo, det betyder inte att man jobbar med...
Jo, men så är det väl. Det borde väl vara naturligt. Alltså det blir ju naturligt om du har... Om den här delen av organisationen. Finans.
Ja. Men har du inte, man kanske har sitt egna team under och de man träffar liksom jobbar med.
Jag tycker i alla fall det är mycket roligare om vi kan få generalisera lite här, för det finns alltid undantag.
Ja, det gör vi.
Ja.
Så.
Det här ska ligga på CIO. Ja. Och den ska vara affärsdriven.
Ja, super tech leader. Ja. Det är det jag vill se.
Mm, exakt.
Ska vi tacka för idag då?
Det kanske är bäst så. Ja,
det gör vi.
Då, vi ses. Får säga, några av er är säkert och lyssnar. När det här sänds så har vi inspelning av 100:e avsnittet. Så då kanske vi ses på kontoret samtidigt.
Och då får man en väldigt exklusiv keps också om man dyker upp.
Precis.
Den vill jag inte missa.
Här släpps klockan 7 på morgonen och klockan 3 på samma dag. Så spelar vi in.
Så ni hinner?
Det går.
Det vill man inte visa.
Nej, det vill man inte. Tack för idag.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Vakna klockan 5. Det är mörkt nu igen. Som om idag är en repris av igår. Släppa mig ändå upp. Känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av far. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpt mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kära ni, att en kopp kaffe gör ju tillvaron mindre svår. Balja eller småkopp spelar.